Varmt välkommen till Sälj- och entreprenörspodden med mig, Michel Laporte-Gordon. Och som vanligt så står jag på Parea Workspace i Mölnlycke, en kreativ miljö för kreativa entreprenörer. Och som vanligt i samarbete med företagarna.se, där du kan hitta galet mycket bra verktyg och allt du behöver för att driva vidare ditt bolag då till nya höjder. Idag, mina vänner, så har vi en riktigt grym gäst som är med i podden. Jag har känt honom i ganska många år nu faktiskt. Och det här är en riktigt, riktigt bra kille. Han har, sedan jag träffade honom första gången, haft sånt där superfokuserat mål till att liksom bygga, skapa. Han walked the talk hela vägen. Han har gjort otroligt mycket trots att han fortfarande är ganska ung, skulle jag säga. Och ni har säkert sett honom i allt från Draknästet till på LinkedIn då, där han är också väldigt, väldigt aktiv. Men också väldigt känd från Businesspodden som blev en stor succé. Så med de orden sagt, Josef Wallesen, välkommen till min show, Sälj- och entreprenörspodden.
Tack snälla Michel. Kul att få vara med i den här kontexten.
Ja.
Och vi har ju poddat massa gånger för. Flera gånger.
Exakt.
Ja, det är bra.
Nu var det ju roligt att vi vände på det för en gångs skull.
Exakt. Det är väldigt spännande för mig att sitta på andra sidan. När jag är så van att liksom hålla taktpinnen, så bara, vad kommer Michel göra nu? Annars är ju jag som the show. Så det här är, ja.
Ja, men det är första... riktigt roligt. Och för dig som lyssnar är det så kul att veta att ni vet ju hur jag jobbar, ni som har lyssnat länge. Det här är liksom inspelat raw, det klipps inte, utan vi kör helt utan manus, och det är det som gör att det blir så himla bra dialog. Men Josef, jag tänker vi ska hoppa rätt in i matchen lite, och till en början då. Det finns väl kanske en och annan som ännu inte vet vem du är. Ska vi bara ta kort din bakgrund och liksom, vad har du gjort då till vad du gör idag? Liksom, kort.
Det finns nog väldigt många där ute som inte vet vem jag är. Så det är jättebra att starta så här. Och jag tänker att om du som lyssnar nu ska få en liten röd tråd och en känsla för vem är jag. Jag brukar beskriva mig själv som fortfarande, Michel sa det inte, ett ung företagare. Jag har blivit 30 nu, och när vi spelar in det här 1 mars så jag har ännu inte hunnit fylla 31, det gör jag nästa vecka. Så just nu så är jag fortfarande liksom, jag har det här, jag känner att jag har lite ungdomligt skimmer fortfarande kring mig. Jag är en ung entreprenör som har ända sedan, jag brukar säga att min säljresa började när jag var 14. För det var då jag stod och sålde jordgubbar på Hötorget i Stockholm. Jag kommer från en hårt arbetande småföretagarfamilj. Så jag har fått med mig ända sedan barnsben att kavla upp armarna, gör rätt för dig, ge värde, jobba. Det är liksom en viktig del av min identitet. Så det är småföretagarbenet och det är säljbenet som det har börjat med för mig. Börja sälja som sagt frukt på Hötorget, och sen har det varit massa olika typer av säljjobb, B2B och B2C, ja, högt som lågt. Men det är där jag brukar säga att min story börjar. Och sen tar den roliga storyn vid när jag var 17-18. För då upptäckte jag Draknästet, men framförallt Shark Tank. Det var ju starten av Shark Tank America. Det var ju typ när jag var 18, och då kom säsong 1. Och jag tyckte det var bäst det jag sett. Ja. Alltså formatet Shark Tank, för det är ju Draknästet amerikanifierat. Ja. Det var wow. Hylla småföretagare. Sälja the American dream. Framgångsrika self-made entrepreneurs som investerar. Jag blev förälskad direkt, om man säger så. Så mycket av min story har sedan dess kretsat kring, jag tycker att Draknästet och det formatet är fantastiskt. Jag vill vara en drake, jag vill bli en framgångsrik entreprenör, jag vill ge tillbaks, jag vill hjälpa, jag vill hylla småföretagare som är några av samhällshjältar enligt mig. Som kämpar där ute, som har en idé, gör verklighet, säljer, tjänar skattepengar, ger tillbaka. Så det var där min story sen har tagit vid. För att sen dess har jag har ju tänkt att Draknästet, hur ska jag kunna göra det, vara en drake? Och det var ju det som var starten till Businesspodden. För att jag fortsatte sälja, startade mitt första företag när jag var 18 etc. Jag hade ju liksom drivit två bolag. Så Mikael Arndt, som var min parhäst i 4 år, och ja, han är ju min soon to be svärfar, så vi ses ju på väldigt regelbunden basis, jag hörs ofta. Han kommer till mig och han är ju alltid idésprutan mer. Jag var ju mer den lite mer sakliga och producenten, kan man säga. Och vi båda var ju liksom de som hade showen tillsammans. Så han kom, Josef, vi borde ha en podd. Fan, podd verkar ta vid. Och det här var ju 2014 hösten. Det var ju tidigt i poddvärlden. Alex och Sigge hade ju bara kört 1,5 år. Framgångspodden fanns inte. Värvet hade kört typ 1 år. Så det var ju den era när det var typ öppet mål om man startade en podd. Och han tyckte vi skulle ha en hotellpodd. Jag tyckte, podd låter kul, men nej, det ska vara ett draknäste. Men som jag sa, storyn är, alltså jag tycker ju draknäste är ett fantastiskt format. Så vi gjorde, eftersom jag tog på mig att göra med, så fick jag bestämma. Så det blev ju ett draknäste i poddformat, kan man säga. Där vi kände inga tunga investerare på den tiden. Vi hade inga stora namn med massa followings på den tiden heller på det sättet. Så det var ju bara hårt arbete. Kabla upp armarna. Dra i nätverket. Har du en idé? Vill du pitcha i vår nya lilla podd, businesspodden? Och få tyngre och tyngre gäster som satt med i panel med tiden. Och med tiden så fick vi ju större liksom sponsorer. Fantastiska olika partners som ville stötta det vi gjorde. Som gjorde att vi fick pengar så vi kunde ge tillbaks. Och så kunde vi liksom ge större och större saker tillbaks till communityt och ha tyngre och tyngre gäster. Så att om jag snabbspolar 4 år när vi slutade på topp, så satt vi ju då med Petter Stordalen eller Lena Apler eller Magdalena Andersson eller Ulf Kristersson. För det var ju liksom valåret 2018, så vi blev liksom politiker och social. Vi satt ju med riktigt tunga gäster och hade ju flera tiotusentals lyssnare varje vecka. Och totalt var det väl 133 000 unika människor som hade lyssnat på det. Så det var ju en ung, naiv 21-årings dröm från jag var 17-18. Då fick jag sitta och lajva Drake sen. För det var ju liksom som ett minidraknäst med podden. Och det vet ju du, Michel, du är en riktig hard worker. Gör du rätt saker, bra saker över tid. Och vi pratar inte så en månad, I'm out, utan vi pratar ju många år. Då börjar det ju komma bra saker tillbaks. Så min story fortsätter ju återigen bilden med att vara investerare, vara entreprenör, ge tillbaks, draknästet etc. Man vet ju aldrig vem som har koll på en. Nu när det finns så mycket social selling folk för, du vet ju aldrig, du som hör här, du vet ju aldrig vem som följer dig i det tysta. Det finns många lurkers där ute. Och vissa är inte lurkers, vissa säger faktiskt till en. Och en i ett fall som var ganska förändrande för mig, det var att av en ren slump, när jag jobbade inom Stureplansgruppen för många år sedan, medan jag var 18-22, så var jag bordschef inom en av de största klubbarna där, träffade massa folk. En av de bästa gästerna som jag hade någonsin där, det var en tysk entreprenör som heter Christian Geiser. Extremt framgångsrik. Alltså han har nu grundat 2 miljardbolag och investerat i 50-60 startup. Jag såg ju massa, under business på den tiden, så såg ju jag massa bilder på honom när han satt längst fram, när Mark Zuckerberg var i Berlin, eller han träffade med Angela Merkel, var i liksom Silicon Valley, så jag bara, fan, han är nog en hotshot, för jag läste lite press etc. Så businesspodden gjorde ett engelskt avsnitt, och det var med Christian, för jag hade ju lärt känna han då när jag var bordschef, så bara, då frågade jag om han skulle vilja gästa, och han var ju engelinvesterare, så han insåg ju snabbt vilket nätverk jag hade byggt upp med businesspodden, med flödet, med liksom pitcha, deals, startups etc. Så när jag la ner businesspodden på topp med Micke i annexet framför typ 2000 personer, många som var där på Business Pod Awards, då är ju han där.
Det var fantastiskt.
Det var bra, och då var ju han där också. Och bara, what is he saying? Is he actually canceling businesspodden? Why? Sa jag till andra, har jag hört efter den. Så han ringer mig dagen efter och säger, Josef, du är ju smart, du har ju säkert någon plan varför du slutar på topp nu. Skit i den planen. Bli min partner istället. För Christians fru, eller hur som helst, jag vet inte om de är gifta eller inte. Han har barn i alla fall nu, halvsvenska barn. Hon är svensk, så han är ju Sverige en hel del. Han älskar Sverige, han vet att vi är bra på tech etc. Så han vill ju mer och mer investera. Så det gjorde att jag som 25-åring liksom lärd av sälj och det liksom livets hårda skola, kan man väl säga. Jag fick bli en investerare som fick ansvara för upp till 100 miljoner och bli hans Sverigeansvarig, liksom hans partner, delägare, liksom bara så. Över natten kan ju vissa säga då, men nej, det var ju många års bakomliggande för det. Men det var ju liksom vägen hur jag snubblade in och blev en investerare sen då. Liksom från businesspodden till investerare och fick ansvara för, såklart med honom då. Men att väldigt mycket pengar skulle investeras. Så vi gjorde det. Det var jag sen i 2 år. Så var en ung investerare som letade efter högt och lågt runt om i alla delar av Sverige.
Ja, jag minns det. Och vi... du var överallt verkligen och letade. Josef, jag tänker vi ska komma fram därifrån. Vi tar en paus i tidslinjen där. Och så tar vi och backar lite. För du är ju en kille som har gjort hur mycket som helst. Och jag har ju fått följa mycket av den här resan. Jag inser ju, shit, det har gått 10 år. Jag var ju med när det här började. Och liksom, jag står och bara tänker, ett, jävla vad tiden går fort. Och men också liksom vad mycket som har hänt på och vad som mycket som kan hända på 10 år. Och det är ju också något man också underskattar när man startar bolag och sånt där, va. Men om vi backar bandet och bara tittar på liksom, vad tror du gjorde att du blev så fascinerad av Draknästet? Alltså själva det konceptet Draknästet. För jag menar, det finns ju massa olika, vad ska man säga, det finns ju inkubatorer, det finns massa liksom grejer som kan boosta, accelerera företag, men Draknästet i sig är ju ett väldigt speciellt format. Vad tror du fick dig att gå igång på det överlag då?
Gör du något rätt i media, som jag tycker att vi, det är ju verkligen inte bara jag som är en av de som producerar nya svenska Draknästet på SVT, utan jag är en del av hela teamet. Men har man rätt team och gör något rätt i media, som jag tycker vi har fått till nu med det nya, så det känns liksom up to date, modernt. Det blir coolt. Det blir ju, kontra inkubatorer och alla andra delar, så är ju media done right coolt. Det ska ju inte stickas under stolen, utan kraften i media, men framförallt tv fortfarande, tv görs rätt. Det är ju någonting som gör att det står igenom på ett sätt som jag länge tänkt att jag har en, det första jag ville bli som 5-årig, mamma och pappa bekräftade det fortfarande, jag sa att jag ville bli uppfinnare. Jag har liksom tyckt att skapandet är fantastiskt, och jag har också känt att det inte finns, det har inte funnits förut en scen för kids att se upp till. Det är mer fotbollsspelaren eller artisten, ja. Du fattar. Ja. Draknästet, men framförallt Shark Tank, är väldigt bra på att sälja framtida stjärnorna. Och där tror jag magin ligger, att du på bästa sändningstid framför väldigt mycket tittare och framförallt 5 riktigt kunniga investerare. Alltså det är ju rätt brutalt. Alltså jag har tänkt så här, jag har ju aldrig stått och pitchat själv. Jag är liksom bara en av smidnätet bakom. Det är ganska brutalt att gå ner för den där trappan. Och kameran, 7 kameror typ, och stå och liksom veta så här att man ska leverera, för det är ju the real deal, pitcha, blir en handskakning investering. Jag tror det är liksom reality tv när det är som bäst inom liksom affär, och att det faktiskt är media och tv med alla cocktail, där sker magin. Och det är ju det som gick igång på när jag tackade ja. Att,
men du sa ju också att du har liksom blivit lite fascinerad av själva formatet, och att du känner liksom det är någonting som gör att du vill vara en del av den typen utav, du ska ju till slut sitta på andra änden och lyssna på de här pitcharna en dag, och så vara en utav investerarna då. Det ser jag ju fram emot att få se en vacker dag där, Josef. Men liksom, vad känner du är alltså den stora grejen då för en entreprenör? Varför ska man sträva efter att vara en av de som står där till exempel och pitcha för de här drakarna?
Jag tycker inte alla entreprenörer ska sträva efter att stå där. Nej. Jag tycker att för vissa passar väldigt bra. För entreprenörer som har en skalbar business och vill nå ut till många samtidigt som du faktiskt har chansen att få en eller flera personer på kroken som i olika branscher har gjort det real deal. Det är en jättebra cocktail bara av erfarenhet, pengar och nå ut med sin story.
Just det.
Och det,
för många av de här
människor
kommer upp där. Har du, ja, men precis. Och just den här plattformen då, som det här bidrar med. Vad har du sett, om du skulle bara ta något exempel, liksom, vad det har gjort, bara att man har gått upp där? Man kanske inte ens har kommit hela vägen med att få investerarna, men det går ju, det går ett litet löst rykte att bara du är där, bara du får liksom möjlighet och du gör bra ifrån dig, så kan det vara liksom good enough för att spinna iväg och få fart på din business från ett annat håll då. Stämmer det?
Ja, alltså det ska ju inte stickas under stolen med att om du inte totalt är bort dig, alltså om du har koll på någon form av vilket problem du löser och din kundgrupp och inte schabla bort rejält, ja, då är det ju väldigt många, jag kan inte uttala mig exakt att titta siffror etc, men det är väldigt många som kommer se det och du kommer förmodligen göra gott intryck på någon där ute. Så du kan ju inte bara vara med för PR:s skull, det är vi i redaktionen är väldigt bra på att se igenom det. Det måste ju vara att du är där för drakarnas skull också. Det är kombon. Men ja, det är ju en fantastisk möjlighet att nå ut med ditt budskap, din story om varför ditt företag har ett existensberättigande.
Just det. Och innan vi lämnar draknästevärlden då, vad är de, vad skulle du säga är det liksom framgångsfaktorer för de som antingen så använder de framför draknästet eller så kanske de bara ska gå ut och pitcha och liksom träffa investerare överlag då. Vilka saker ska man tänka på när man går upp och ska göra detta?
Jättebra fråga. Det första är ju be prepared, var förberedd. Det är ju dig en investerare investerar i. Alla som har hållit på med någon form av investering tidigt skede vet att affärsmodell, businessprodukt kommer förändras. Det liksom är ju den faktiska konstanten. Det som inte kommer förändras, det är du. För människor förändras ju faktiskt tyvärr inte så snabbt. Det tar ju lång tid. Så det är ju, du måste ju ge det äkta bra skenet av dig själv. Vem du är, vad du vill, varför jag ska tro på dig. Det är ju extremt viktigt att vara förberedd och våga, liksom dum floske, men att våga vara dig själv, ditt bästa själv såklart, ditt bästa själv. Underskatta inte din förberedelse och få fram det, för det är ju dig de investerar i. Och utöver det så skulle jag säga att kom med en business som är skalbar. Det är investerare. Ska du ta in en investerare oavsett om en affärsängel eller en riskkapitalist? Jag gillar ju affärsänglar mer. Jag tycker det är liksom fantastiskt med utbildningsfonder är lite annat. Men hur som helst så investerar du dem i din skalbarhet. De vill ju se att de ska kunna få avkastning. Det är inte välgörenhet när det är investering. Det är att de vill ge dig 100 000 eller 50 000 eller 10 000 eller 10 miljoner eller 100 miljoner. Och få tillbaka mer pengar. Och då behöver det finnas en skalbarhet som gör att det kan ske ganska snabbt. För vi pratar ju oftast 3-10 års horisont. Så det får inte vara det ligger där och sen är det en pensionsfond. Och sen,
vad sa du? Hur länge har du? Jag tror att den är viktig att bara fånga där.
Det är olika horisont för olika typer av investerare. Om man ska hårdra väldigt mycket så skulle jag säga 3-4 år upp till 10 år.
Okay.
Så om du har tagit in eller tar in investerare så kan du nog räkna med att inom 5 till några år extra på 5 så kommer några vilja börja sälja av aktier, antingen med börsintroducering, exit eller till någon annan köpare. Det är liksom det som kommer ske när du tar in den här typen.
Det här hoppas jag, du som lyssnar på det här nu då och kanske liksom har den ambitionen och du ska bygga ett startup, du har en idé, du ska liksom ta in investerare. Jag tror att det är viktigt att folk liksom förstår det, att de är inte ute efter liksom nya polare för att gå ut och spela fotboll. De är där för att hitta affärsmöjligheter för att accelerera sin portfölj. Punkt. Liksom. De ska tjäna pengar. Och det här är någonting som jag upplever ju att många verkar inte riktigt förstå det. Alltså även om det är logiskt på alla plan och liksom precis som ät nyttig mat är logiskt på alla plan. så är det fortfarande så här att det är väldigt många som går på kanske ett pitchmöte. De är super liksom, ja, men de glömmer av att de som lyssnar investerar för att de ska göra en avkastning. Och det här är väl superviktigt då att ta med återigen då. Nu får ni ju det så nära kärnan man kan komma. Så jag hoppas du har skrivit ner detta. Var förberedd. Våga lyft fram dig själv i det. För alla vet, som du också var inne på, att produkt och tjänst, det kommer att förändras. För marknaden är inte... Jag menar, du kan vara helt unik på måndag och du kan ha 5 konkurrenter på fredag, brukar jag säga. Det är marknaden vi lever i idag. Ja, men så är det ju. Det är ju det som är så galet. Så folk är ju liksom lite... De glömmer gärna det och tror att konkurrenskraften då ligger i att de har en så himla unik grej. Eller en unik tjänst liksom. Men en skillad och affärsängel då, eller investerare, vet ju om att ja, du kommer att vara unik en stund, men sen då?
Och det är för du... nummer 1 med personen som är grundaren är så viktig, för att det enda vi vet är att det kommer vara, ursäkta språket, ett helvete att lyckas som entreprenör, att verkligen lyckas över tid. Det kommer vara extremt jobbigt, alltså brutalaste många har gått igenom någonsin, om man håller ut över tid. Och att du kommer behöva sälja. Du kommer behöva sälja varje dag till medarbetare, partners, investerare, kunder, you name it. Och det vill ju en investerare se, att en i teamet måste vara en jävel på att sälja.
Bra. Och jag vill verkligen bara highlighta detta nu. Josef, hur viktigt är säljet från investerarnas ögon? Att någon tar lid i det. Att det finns en motor med sälj. För här vet jag att många tror att, återigen, produkten och tjänsten är så fantastisk så jag ska bara ställa mig med en skylt på torget och säga tada! Ungefär, va? Hur mycket tittar man efter just sälj och säljfärg? Alltså att någon driver den motorn från investerarnas ögon?
Det är extremt viktigt. Ja. Extremt viktigt. Och det finns en klassisk sägning från Silicon Valley som jag gillar, som jag köper in på. The best team, they have one salesperson and one builder. De har säljaren och byggaren. Ibland kan det vara samma person, det är väldigt ovanligt. Men de bästa teamen har minst en byggare och en säljare. En som älskar att bygga produkt eller bygga tjänst. Som tänker på alla infallsvinklar och är bra på det. Och en säljare.
Klockan.
Och om vi gör det här rätt, det är bara att titta, shouta till min medgörande Hampus, sitter jag på den. Han har blivit, eftersom vi har känt varandra i många år nu, han lyssnar på Business Power, han kan sälja nu. Han tycker det är lite trevligt, men han går inte igång på, han älskar att bygga produkt. Han är fantastisk på att bygga produkt. Han är liksom tech wizard. Det är hans grej. Han tycker det jag gör är magi, och jag tycker det han gör är magi. Du måste, om du vill in i en produktväg eller techväg, och du är tekniskt lag, då måste du hitta din parhäst. För att när jag var investerare, om du hade ett techbolag och inte kunde tech själv och inte hade teknisk medgrubbar, grundare, red flag, risky. Då har ju inte du kunskapen in-house. Nej. Det viktigaste är förståelsen och kunskapen. Samma sak, om du inte har säljet in-house, då måste du hitta en medgrundare som är en jävel på att sälja. För om du har en fantastisk säljare, en fantastisk byggare, då kommer många investerare, jag kan inte tala för alla, men då kommer förmodligen väldigt många investerare tycka att det är check på teamet om ni har någon koppling till branschen.
Just det. Ja, det är intressant där, Josef. Och jag tror att bara det här skulle du och jag kunna prata om i 3 timmar till. Men jag tänker att vi stänger draknästet och pitch-delen lite och... Jag tror att det här är tillräckligt för du som lyssnar på det här. Ta gärna någon minut om du nu är i tankarna på att investera. Sätt dig ner och skriv ner de här grejerna. Reflektera lite och gå och inventera framförallt. Om du kan bocka av det här nu som Josef har gått igenom. Och jag älskar ju den liksom. The best team has one sales and one builder. Den säger så himla mycket. Den hade jag inte hört innan. Så grymt. Den tar vi med oss.
Du är bra, du kom nytt här.
Ja, men precis. Du ser. Här, underbart. Men du, jag tänker vi går vidare. Du byggde ju upp en podd.
Ja.
Och det blev ju en succé. Jag var ju... Nu var jag med i den 2 gånger, så jag vet inte hur mycket det bidrog. Så, men det var en fantastisk grej ni gjorde. Och jag var ju på det här liksom, avslutet. Jag älskar ju att ni pulled the plug när ni var på topp. Och det var ett grymt event för övrigt för de som inte var där. Det var riktigt jäkla häftigt. Och grymt på alla sätt då. Men där var det ju verkligen så. Nätverket. Jag tänkte vi skulle gå in på nätverk en liten stund. Du har ju lagt mycket energi på att verkligen skapa relationskapital med tyngd. Du är ju lite, och idag är du ju liksom även lite strateg. Du har alltid varit en strateg i mina ögon. Högst och lågt. Men du har alltid varit liksom strategisk. Det har märkts på dig. Men du har ju det här med att bygga nätverk. Om vi börjar från början där, Josef, ramlade du in i att liksom börja bygga nätverk liksom på ett smart sätt, eller har det bara, blev det bara så?
Starten kom när jag började förstå kraften av nätverk. Jag har ju fått liksom jobbmöjligheter i tonåren tack vare nätverket, men det tänkte man inte på då, utan det är mer jag fick Mickes bok, alltså Mikael Rans bok. Vi samlar på affärskontakter. Den skrev väl han, den är väl nu, hur många år har han? 14 år eller något sånt. Det var den jag läste, och jag läste den 2 gånger. Och jag är ju en doer, ser jag mig själv. Jag liksom, om jag får kunskap så vill jag ju applicera det i verkligheten. Så det var väl det, är väl det jag har tagit med mig, att du vet, han brukar ju säga väldigt ofta, du vet aldrig vem som känner vem heller. Så sen dess, när jag blev tillsammans med Madde när jag var 18, vi är high school sweethearts, och jag lärde känna mycket bättre när jag var liksom 19-20. Ja, typ när jag var, säg jag var 20, ja, men typ i 10 års tid. Ett, två år innan businesspodden. Sen dess har jag liksom sett att nätverk och relationsbyggande är en jätteviktig sälj- och framgångsfaktor.
Just det. Och när tror du att du började göra, alltså för, så du ramlade in i det, men när tror du att du började göra det väldigt systematiskt? För du, jag menar, you're a guy with a plan.
2015. Business
2015, ish. Ja, just det.
Mm. Alltså, en podd, det är ju kudos till det som hörde också. En podd är, det är därför jag startat min nya väldigt nördiga nischade SaaS-podd sen. Det är ju ett jättebra strukturerat sätt att vidga ditt nätverk med dem du vill vidga ditt nätverk. Så...
Precis, och det är ju för att du erbjuder en plattform å andra sidan till de här människorna som kommer vara med på ändra sättet och prata om deras liksom, resa eller tjänster eller vad de har skapat och så vidare. Exakt. Det är ju en ganska fin plattform, och det tror jag, när man bygger nätverk då, om vi liksom... Podd är ju en kanal, men det finns ju så mycket idag. Så, jag menar, tittar vi på marknaden 2014 och vi tittar på marknaden 10 år senare, så har det ju fullständigt exploderat. Som du sa, när ni startade businesspodden, då var det en window där. Det var liksom ett öppet mål. Idag finns det ju lite överallt saker och ting. Men liksom, hur ska man komma igång med ett bra nätverkande då? Jag vill bygga min karriär, jag ska starta upp mitt bolag, jag ska skapa liksom någonstans en plattform så att jag kan nå ut till fler människor och så vidare. Vad skulle du säga är liksom the ABC när det kommer till att börja bygga framgångsrikt nätverkande?
Ja, så alltså ska du jobba business to business, så här, har du inte ett LinkedIn-konto, skapa ett LinkedIn-konto. Det är ju liksom the A basic. Ja, alltså, det är ju LinkedIn mycket relation sker på nu. Skapa ett LinkedIn och vara, citat som jag brukar säga, hel och ren där. Ha en proffsig profilbild, visa vad du har gjort och liksom vad du, din nisch du kan, och skriva liksom vad du jobbar med, vad du kan bring to the table. Så det är ju absolut viktigaste digitala nätverket jag skulle säga LinkedIn, att börja där. Och sen som nummer två så måste du ju sätta någon form av målbild, vad du får ut av det. För att om du inte har ett mål eller ett viktigt varför, så kommer du inte orka fortsätta. Du kommer inte prioritera kast att fortsätta med det. Så det ska jag säga nummer två. Och nummer tre sen är att bryta ner det till någon form av, nu blir det så jättetråkigt lingo, men någon form av mätbart nyckeltal. Ja. Kanske det kan vara, jag ska skriva till 2 personer varje vecka, jag ska lägga till 10 personer varje vecka, jag ska ha ett värdeskapande relationsmöte i veckan.
Ja, men någon form av plan liksom. Någon form av plan mynnar ut, eller strukturplan som stöds av någonting som du kan mäta då, så att du ser att du gör framsteg. Och liksom, om vi just det här med nätverkandet då, vad gör man för misstag, ser du, i ett aktivt nätverkande då? Liksom, vi ska strax gå in på vad du gör också, för du har ju trots allt tagit nätverkandet med steroider nu. Vi kommer strax till det. Men liksom, vilka misstag gör man när vi ska bygga våra affärsnätverk? Vad ser du att folk liksom gör stolpe ut?
Nu har inte jag gått på så här klassiska fysiska affärsnätverk nu på väldigt många år. Men principen är lite liknande som jag såg där då förr. Jag vet inte hur det är nu. Det kanske förändras radikalt i det. Men också LinkedIn. Det är väldigt mycket jag, kom och köp, jag. Ja. Nobody cares. Exakt. Om jag inte känner dig, och vi pratar om relationsbygger här, bygger nätverk och relationsförsäljning. Om jag inte känner dig, varför skulle jag, alltså ingen bryr sig om jag, pitchen, vad du vill sälja, utan hur det ska vara lite mer. Ja, men gå fram, hej, presentera sig, du i fokus, du verkar göra någonting spännande på grund av X. Jag skulle jättegärna vilja lära känna dig och det värdet du får är Y. Och sen backar vi. Och sen liksom, tänk att du bjuder upp till dans. Du går inte att du ser någon och liksom sitter i middagen direkt, utan det tar lite tid. Det måste finnas en fas som är... Ja, ett antal steg. Ja. Och det tror jag väldigt många glömmer.
Jag brukar säga det, att största problemet i sälj överlag är att vi har tappat tålamod helt och hållet. Alltså vi har ingen fingertoppkänsla längre. Allting ska gå i 190. Vi har liksom inte, vi förstår inte hur mikroförflyttningar egentligen fungerar. Vilket gör att vi blir väldigt klumpiga generellt när det gäller nätverkande. Och jag kan fånga den lite. Du sa det här, jag vet inte hur det är idag fysiskt, och jag har ju som du vet jobbat digitalt med försäljningsutbildningar sedan 2016, så det var ju lite där vi i ditt tidiga stadie med det vi kommer in på här strax började jobba mycket, men jag ställde ju ut nu på en mässa bara för att fånga liksom något som är väldigt relevant till det du sa här. Jag stod ju på Kista-mässan här nu med liksom en jävligt schysst monter, och vi hade hur jävla roligt som helst och sånt där. Och en sak som blev otroligt tydlig för mig, det var att hur det digitala nätverkandet spiller över i IRL done right då. Alltså vi hade så otroligt mycket människor som kom fram och liksom, ah fan, det är ju du på LinkedIn, och vi tjötade och vi var en av de montrarna med överlägset mest liksom besökare. Så. Och jag är helt säker på att vi är en av de montrarna som fick överlägset flest leads från den här mässan. Och det var väldigt liksom, det var så intressant att se detta. Det var så uppenbart så att det, ibland kan ju saker hända annars och så märker man det inte ens liksom. Men det var så tydligt så att jag stannade upp 2-3 gånger och bara tänkte så här, shit, alltså, det är helt otroligt. Hade man då haft en bra strategi, hade alla haft en bra strategi på den här mässan med exempelvis då LinkedIn, så hade det hade varit mycket fler, det hade varit fler besökare, men det hade varit mycket, mycket högre ROI för de flesta som ställde ut där. Så det är verkligen någonting jag tar med mig från alldeles nyligen. Att det är en enorm skillnad på om man då nätverkar aktivt digitalt och vad det gör för ditt nätverkande IRL. Så det är verkligen någonting som jag bara fyller i den med. Och som du säger då, liksom, det här skryt. Oh, jag.
Skryt var dina ord, inte
mina. Ja, jag säger det. Ja, men liksom många, jag kan ju tycka då, vi kan ta den lite. Var går gränsen då? För det vet jag många sitter och är lite så här, ja, men hur mycket ska jag säga? Hur mycket ska jag dela om vad vi gör? Vad skulle du säga blir liksom...
Jag brukar alltid säga här, en tumregel är att zona ut från dig själv. Sätt dig på andra sidan stolen och tänk, jag känner inte Michelle. Ja. Var går din gräns? Om någon kommer fram och heter Michelle och ska prata, var går din gräns med approachen? Hur mycket prat, hur mycket frågor, hur mycket pitchar? Vi människor är oftast inte så speciella som vi vill tro. Så om du känner i både liksom brain and heart att den här approachen, om du sätter på dig hatten och liksom jävlar sadikat, du inte känner dig själv. Ja, men här får jag värde. Ja, men det här var lite trevligt, lite intressant. Mm. Då kommer förmodligen många andra tycka det också. Så det brukar jag jag blir bättre och bättre på att zona ut så här. Men vad sitter jag och gaggar med här om jag inte känner? Utan hela tiden förenkla och dua. Förenkla och dua, liksom hela tiden sätt dig in i motpartens stol. Att de inte vet någonting, blank paper.
Ja.
Förstår de? Får de värde? Är det ja? Ja, men då är det förmodligen en väldigt bra plan. Och det är det. Vi måste sluta tänka på vara så full of ourselves och istället tänka, jag känner inte mig själv. Och nu ska jag då alltså få interaktion av värde. Vad får jag för värde? För alla människor tänker ju ändå på något sätt relaterat till sig själv. Det skulle jag börja med.
Kan du se hur storbolag fortfarande... För det är en grej jag har tänkt på många gånger, att just om man tittar på hur storbolag fortfarande väljer och exempelvis då jobba med LinkedIn, så är det väldigt liksom, vi företag, vi är så. Alltså de är ju nästan lite rädda för att personifiera det digitala nätverkandet. Är det någonting du också har sett eller lagt märke till?
Ja, det finns jättemycket corporate så. Och sen också för att ge lite kudos här, HubSpot på LinkedIn. De har ju över 1 miljon följare nu. De är jättepersonliga och roliga. Ja. Och då får de skit för det. Vad fan, det här är oseriöst. Har de varit med i nya... Ja. Så liksom, det finns ju tycker om allt. Vissa företag som är väldigt framåt har börjat snappa upp det där att även bolaget ska vara lite mer mänskligt.
Just det. Ja, men om man summerar lite då, bara titta liksom, nätverkandet. Det är liksom en jättecentral del för, det har varit en central del för din framgång och liksom grunden egentligen för hur du har liksom kunnat bygga en, vad ska man säga, en relativt snabb karriär ändå också på marknaden. Och att man då kommer igång ordentligt med det digitala nätverkandet via LinkedIn. Och att man börjar liksom, att man sätter en struktur från start. Det är någonting som vi liksom båda egentligen tycker att folk... Vi uppmanar dig som lyssnar. Se till att ha en bra nätverk.
Har du inte redan gjort det? Har du inte redan gjort börja nu? Alltså det kommer bara bli mer och mer crowded framöver.
Nu ska vi se. Och det, någonting då. Jag vet ju att många har LinkedIn. Men att ha det kontra att vara aktiv, där har vi också en ganska stor gråzon skulle jag säga. Varför tror du att folk får sån prestationsångest när det gäller LinkedIn, Josef?
Ja, men det är ju i början prestationsångest. Hur fan? Det är ju att om du ska, om du aldrig gjort det förut så är det ett nytt medie, du ska ta kontakt med någon. Men framförallt om du ska posta, det är ju liksom... Du ska sätta på dig någon form av publika rummet digitalt och trumpeta ut någonting du tycker förtjänar liksom sändningstid eller luftrymme. Det är ju en ganska viktig grej som start. Det ska inte jag sticka under stolen med. Därför så är det bara... Man måste börja i sin trygga zon. Jag skulle säga börja prata med människor du har någon form av koppling till. eller börja posta om ett ämne du är väldigt passionerad för, där du liksom har substans i att börja lägga ut. I början, det har ju jag ridit på väldigt mycket. Jag har ju inte haft så mycket substans när jag var chat, utan det var ju, jag förde ju bara vidare mina tunga jätters budskap och delade värde så. Så några enkla saker jag brukar säga om man ska komma igång med LinkedIn. Hylla dina kunder. Hylla en partner. Mm. Det är typ det enklaste du kan göra. En genuin publik hyllning. Inget falskt smicker, utan en genuin publik hyllning. Men några du tycker förtjänar, få en shoutout. De kommer bli glada. Och du kommer förmodligen nå några i deras nätverk.
Ja.
Ja, men det finns ju ingenting som öppnar en,
precis. Nej, men det finns ju ingenting som öppnar dörren så fint som när du tar första engagemang och omtanke. Det finns ju inte en människa där ute som inte tycker om det. Oavsett format, menar jag. Så att det är så simpelt, och med lite hjärta få tillbaka. Alltså, du får så otroligt mycket tillbaka liksom. Den är värd.
Mm. Som nummer två, när du väl har doppat tårna där, så skulle människor älska stories. Vi har ju liksom pratat om story här, liksom, min lilla story. Personliga stories från din arbetsvardag, om vi tänker på LinkedIn då, det behöver inte vara för privat. Det kan ju vara personligt, men ej för privat. Personliga stories, jag gjorde så här och det ska ju ge värde eller en insikt. Ja. Det är ganska närliggande att börja skriva ihop. Vi alla har ju någon form av best of som man kan dra. Liksom, tryck 7. Ja, men det är fint. Det är klart. Så börja med det utifrån att prata om det här har jag varit med om och det ledde till det här värdet. För att det finns väldigt många tykonomer som ska tycka du borde göra så här eller göra så här. Och så har de inte gjort så mycket själva. Det tycker jag ska vi undvika. Utan det jag har kommunicerat med i väldigt lång tid, och det är det som jag kör på, det är antingen vad någon annan säger som jag ser upp till, liksom är bra, eller vad jag själv har gjort under lång tid, och det funkar väldigt bra, för då finns det data på det. Jag vill påstå att vi ska kommunicera data, det vill säga faktiska datapunkter och inte bara luft.
Ja, men det är intressant. Alltså, substans är ju någonting som jag tror blir mer och mer en faktor.
Speciellt med AI nu som rullar upp också. Det finns så mycket lös substans.
Det är AI. Min övergripande med AI som jag tycker folk bör tänka på då, det är ju att AI kommer bara accelerera där du är. Du kommer inte få liksom nya nivåer per automatik, utan du blir inte bättre. Är du skit så blir du bara mer skit. Alltså, det är liksom punkt slut. Jag är så trött på den här. Men då ska jag ta. Nej, du, för det är fortfarande så att ChatGPT är inte bättre än kommandot du ger den. Alltså, i grund och botten så är det liksom precis som i en behovsanalys då. Det finns behovsanalyser som är extremt på ytan, och det finns behovsanalyser som kan gå på djupet på en helt annan plan. Och där är skillnaden mellan proffset och nybörjaren då. Och det är det jag också tror att man behöver liksom förstå när det gäller AI, att det kan bli jävligt illa om du tar det för att det ska liksom göra dig mycket bättre då. Men jag älskar det här, och det är liksom precis så. Alltså, hylla dina kunder, stories, 100%, du jobbar mer med känsla. Ni som har hängt med mig länge, ni vet att jag pratar mycket story selling. Jag har ett helt koncept kring det, och det är sjukt framgångsrikt. Också där finns det hur mycket som helst mer att ta då. Men jag tänker vi ska hinna med också, Josef. Du har ju då släppt poddandet och gett dig in i, och du har släppt liksom.
Nej, jag har ju en podd fortfarande.
Ja, businesspodden menar jag. Du har en ny podd. Den heter vad heter den?
B2B SaaS CEOs. Alltså jättenördig. B2B SaaS VD:er. Det är inte var massa hotshots i.
Och jag kommer länka den till det här avsnittet också för er som lyssnar här nu. Det är Josef är grym på poddar liksom, så att gå in där, han har alltid intressanta gäster. Bara förkovra er i den. Så du kör ju den, men du har också accelererat din business nu då framåt, och Det går ju lite hand i hand med allt vi har pratat om här. För det känns ju som att du har fått äntligen i en kittel ner med alla ingredienser som du har samlat på dig för att skapa liksom the perfect weapon.
Exakt. Och för att knyta upp säcken med storyn innan vi slutade där när jag blev investerad med Christian. Jag var ju bara investerad i knappt 2 år för att Christian på lunchen, kommer jag aldrig glömma det, lunchen, han sa till mig samma sak jag hade börjat själv. Josef, du trivs inte som investerare på fullt här, va? Jag bara, nej. För det är du entreprenöriellt lagd, så är att investera fulltime själadödande, mina ord. Jag kan inte tala för någon annan. Det är lite själadödande, för du letar fel. 99,99% är liksom bara nej tack. Ja. Så jag känner, nej, jag vill inte göra det här på heltid. Liksom. Och vi hade också börjat skapa bolag, liksom investera i bolag där CD Partners var founding investor. Så Christian sa till mig då, det här var ju tidig vår 2020. Precis innan corona bröt ut och sen bröt corona ut. Josef, kom på någonting du stör dig på i världen. En produkt du saknar. Och så blir du vdn och huvudgrundare där. Och så är vi liksom founding investor. Och det var ju startgroparna till VAM. För då, du var inne på den shiten. Jag var inne på, hur jobbar jag? Vad tar mycket tid från mig? Vad kan jag? Jo, och det jag kan, det är ju först sälj. Som har blivit mer och mer marknadsföring. Och som också, jag såg ju det med corona bröt ut och hur vi förändras, mer video. Och nu med Draknest också, som jag är med och producerar. Så VAM, som jag leder nu och har lett i 3,5 år. Det är ju en produkt byggd, inte bara av mig, men byggd av mig, för mig. Och personer som är likasinnade, som tror på samma framtid som jag och du tror på. Och det var ju starten av VAM-krast. Det började som ett video med delande verktyg för att bygga relation snabbare med skalbart spara tid. Och har ju nu senaste, nu snart 1 år sedan vi började bygga, blivit ett renodlat säljverktyg. Alltså outreach i form av video plus LinkedIn plus mail plus manuella tal som telefon etc. Så det var ju, det är hur jag knöt ihop säcken med, ja, men liksom min dröm av att jag har varit företag med att bygga mitt egna techbolag och nu få leda det. Och parallellt med det så hörde ju Ulrika, första producenten, av sig från Draknästet, som hade lyssnat på businesspodden och sa, Josef, Draknästet kommer tillbaka, vi måste ses. Och ja, det var så jag kastades in i Draknästet cocktailen där, som mitt lilla side gig några veckor per år. Men nu är det ju VAM som är mitt, ja, vad kan man säga, 120-140% i fokus. Jag jobbar väl 50-60 timmars veckor. Jag är inte så extrem som jag var för några år sedan när det var liksom, då kunde det vara 70-90 timmars veckor. Men det är ju VAM, och min nya podd, som vi sa, den är ju bara en del av VAMs marknadskanal och min egna tillväxt. För att om vi ska liksom, du bad mig väldigt transparent etc. Första året som SaaS-vd, det var brutalt. Alltså jag har aldrig varit det förut. Jag hade aldrig varit SaaS-grunder förut. Du tror att du vet vad du håller på med, men du vet ju inte vad du håller på med. Så jag insåg ju mina egna fel och brister, och jag insåg att jag måste bli bättre. Det var startskottet i min nya podd, alltså B2B SaaS-CEOs. För eftersom jag kan poddhantverket, har gjort det framgångsrikt en gång förr, så tänkte jag, istället för jag ska vara egoistisk som inget fel med det, vissa människor vill nätverka i det tysta, men istället, det, så inte jag, istället för att göra det, så tänker jag att om jag ändå ska rycka mitt nätverk, för jag har ju förmånen att ha byggt upp ett väldigt bra nätverk och växa med det också. Varför kan inte jag ta med mig massa folk? Och nu har jag haft 10,000 lyssnare på den nya podden. Så varför? Det var ju startskottet, för jag insåg mina egna brister. Och min pitch till en tung vd som jag ber gästa. Jag har 2 anledningar till att jag gör den här podden. 1. Det är första gången jag gör det här. Jag har aldrig varit trasig det för. Jag vill lära mig från dig. Så jag vill förstå. Mm. Jag kommer fråga dig massa lärande och inspirerande frågor hur du har gjort det. Anledning nummer 1. Jag vill bli bättre. Anledning nummer 2. Det råkar vara så att B2B SaaS-bolag är en av världens viktigaste kundgrupper. Så varför inte bygga ett community runt det? Det är så jag säger till mina gäster. Det är så jag säger podden heter. Det är liksom de 2 anledningarna. Enda anledningen till att jag gör den podden. Och jag tycker det är väldigt kul. Så det är ju min egna tillväxt, personliga tillväxtmotor och liknande. Men det är som sagt VAM som jag lägger all min tid på nu. Och det är, ursäkta språket, så jävla roligt. För vi bygger världens bästa produkt för mig och likasinnade.
Ja, men det är en grym tjänst. Och det är ju så här att det är en konsekvens av liksom framfarten med AI, med allt som händer nu då, det är ju också att vårat nätverkande går snabbare. Vi behöver vara mer alerta, vi behöver vara mer selektiva i vissa änden av repet också. Och det här med outreach-verktyg då det är ju någonting som har kommit och gått lite under några år. Jag minns ju hur det var i början. Det var ju riktigt sådär.
Vilda mästern.
Det var lite snake oil på så. Och sen har det kommit lite aktörer och sånt där. Och det är ju så roligt, för varje gång du hittar på något så får jag ju ett samtal så här, och så ska jag testa. Och det är så jäkla roligt. Jag älskar att vi har den här relationen. Det här var ju någonting som, då hade jag ju också redan gett mig in i att börja testa, ska jag ju tillägga då, de här typen av verktyg. För någonstans, jag jobbar ju med att hjälpa entreprenörer att komma igång med sin försäljning och liksom verkligen lyfta den och äga den. Där vi då går både på sälj- och marknadsprocesser och gifter dem för att det ska bli världsklass. Så att det här var ju liksom en del i min, ja, att också lära mig och förstå för att kunna liksom hjälpa mina klienter då. Så jag hade ju redan varit i det här spåret, och det är så sjukt timing på det här när du ringde mig. Jag har tänkt på det i efterhand, jag vet inte om jag ens har sagt det, men då hade jag ju precis liksom stängt av en av de här som jag redan hade suttit och lekt med ett tag då. För liksom, jag har testat ett par olika där ute, och precis när jag är klar med en så ringer du mig och bara, jag har gjort det här nu, du måste testa. Jag bara, what? Den tajmingen var helt superläskig. Och nu har ju ni skapat någonting som verkligen kan både accelerera och skapa fantastiska möjligheter för den som använder det här rätt. Vad har varit liksom nu i en uppstartsfas så här? Vad har varit, vad ska man säga? Ja, men hur ser du att folk har kommit igång med, alltså, eller så här, förlåt, vi backar bandet. Vad är outreach? Det är så jäkla lätt att spåra iväg här nu, men de flesta kanske inte ens vet det. Vad är det här för typ av verktyg?
Outreach är en term som mer och mer, den kommer från USA säkert initialt. Det är att du hör av dig till ett prospect eller en kundkast. Och det är ju nya VAM, och VAMs produkt heter ju VAM Outreach. Det är ju då ett outreach-verktyg, ett säljverktyg, så att du med vi vill vara kanalagnostiska, så baserat på den kanal som passar dig bäst kan mixa så som du borde göra om du vill jobba modernt och smart med din försäljning på ett väldigt enkelt sätt. Och det betyder att med mitt verktyg så kan du ha hel eller halv automatiska processer, det som passar bäst. Jag påstår att de bästa typerna av sekvenser, alltså säljprocesser, innefattar väl kanske 60-80% automation och resten halva automation eller manuellt. Nya Outreach är alltså ett verktyg som man kan mixa lite LinkedIn-saker här med något mail där, och så ligger det personaliserade videos i cocktailen, och sen lite manuella to-do, så att jag kanske borde ringa nu och sen smsa. Det är VAM Outreach, att du med två knapptryck antingen inifrån vår plattform eller från LinkedIn kan bygga relation eller bearbeta ett prospekt på exakt de premisserna som passar din process bäst.
Just det. Och vad ser du för uppsidor med att jobba med det här då? Om du skulle liksom tre anledningar till varför det här är, för jag tycker ju lite att ska du ha en chans överhuvudtaget de kommande åren, så behöver du kliva in i den här ringen. Det kommer att bli svårare och svårare att liksom streta emot det här. Precis som att du liksom en gång i tiden stod och valde mellan, ska jag ha en fast telefon eller en mobiltelefon? Jag tror vi är liksom i många sådana här paradigmskiften där vi måste ta vissa kliv. Men om, liksom för de som står och fortfarande liksom är lite så här, jag vet inte ännu. Varför bör man titta närmare på en outreach-lösning?
Nummer ett, tidsbesparing. Alla som har jobbat med försäljning kan någonting med försäljning veta att det är ett numbers game. Så du behöver, det kommer inte vara en one hit wonder, utan du kommer behöva lägga en viss antal mängd. Så, och det tar tid om du ska göra det helt manuellt. Så det är anledning nummer ett. Tidsbesparing. om du vill jobba proffsigt med mix. Anledning nummer två är video. Det är ju liksom det vi grundar som ett videobolag. Om du inte vet att video är mer engagerande text, väldigt mycket mer engagerande text, enligt Forbes en annan undersökning ungefär 10 gånger så mycket. Det är ju klassiskt sägning att a person with, kommer ihåg upp till 95% av ditt budskap i en välpaketerad video, men 10% i text. Så det är anledning nummer två, att video är ju så mycket mer mänskligt och engagerande än det vi håller på med textmail eller textmeddelande bara. Så det är punkt nummer två, att rida på den vågen, kast med TikTok och YouTube, allt blir ju mer digitalt med video på det. Och punkt nummer tre skulle jag säga att det är de två. Det låter så uppenbart, men punkt nummer tre är att du kommer sälja mer om du har inte bara VAM outreach utan ett outreach-verktyg som passar dig bra och du använder det på rätt sätt, så kommer ett, spara mer tid, och två, du kommer sälja mer. Och det kommer inte ske över en natt.
Jag kan trycka under det alla dagar i veckan. Alltså, jag började ju liksom själv, så sa jag ju det, men nu ska jag växla upp igen. Jag hade själv gått i det ett tag och insåg att det var lite på det privata som gjorde att jag inte hade, att jag körde på lite autopilot. Men i somras och förra året så tog jag ju ett sånt beslut och så bara nej, nu tar jag det till nya höjder. Och det här är så himla intressant, för jag jobbar inte mer idag hävdar jag, men jag jobbar otroligt mycket smartare. Jag har liksom mina kanaler där igång i 7-8 ställen, jobbar med marknadsföring as we speak. Jag har en helt annan liksom framfart i även på LinkedIn, som har alltid varit under många år varit min huvudkanal. Men det sparar ju så otroligt mycket tid, så att jag får tid att göra det som på sista raden genererar pengar in i verksamheten då. För jag tror att det här med tid kommer vara det är den stora utmaningen. Vi kan ju hitta på 1 miljon grejer, men vad är det som blir lönsamt? Och jag tror att det här är en sån här sak som du är inne på, att ska du sälja mer så måste du jobba smartare. Du kan inte bara jobba hårt längre. Kan du kombinera det så är det grymt. Men med ett sånt här verktyg så frigör du tid för nätverkandet till exempel. Du frigör tid för att hitta bra prospekt och få mer ögon på ditt content skulle jag säga.
Och jag vill ju kasta in här också, om vi pratar om outreach-verktyg generellt. Bara om du hittar ett bra verktyg, oavsett om det är mitt eller något annat, kör inte på det som vissa kallar spray and pray, det vill säga du liksom skjuter hejvilt mot alla möjliga, som du har en machine gun och så. Gör inte det, utan det bara förstör för alla och det kommer inte bli bra för dig. Men mitt verktyg skulle bli lite bättre, för det är video som sticker ut mer, men som Michelle sa för, vad var det, 20 minuter sedan, skit är fortfarande lite förfinad skit då. Så det du ska ta med dig också kring outreach-verktyg är att min metodik är jag älskar SEMA automatiskt. Jag brukar säga att mina bästa kunder har gjort 20 sekunder till 20 minuters prospektering. Du faktiskt vet vem du hör av dig till. Det är inte bara så här, du har inte koll bara en lista, utan du faktiskt vet vem du hör av dig till. Du har en eller flera tankar kring vad för problem de har och hur ni hjälper dem med det. Så att det finns liksom relevans med bransch eller problem och någon form av research och tanke bakom det. För jag har gjort en stor undersökning om det här också. Det värsta beslutsfattare vet är ju om det är tydligt att du inte har gjort någon form av research när du hör av dig till dem.
Jag vet inte hur många avsnitt jag har pratat om detta. Det är liksom the biggest no. Och vi måste förstå att det märks. Precis som att det märks på... Jag kan ibland säga det med att det märks på frågorna du ställer hur väl påläst du är. Därför att om det kommer frågor som är liksom basically besvarat på första raden på min hemsida, då blir jag irriterad. Då märker jag med en gång. Du har inte ens besvärat dig. Det här är lite roligt. Jag blev uppringd av en igår. Och det första liksom så här, vi jobbar mycket med LinkedIn. jobbar du med det? Jag bara, oh my god. Du vet, bara så här, nej, please tell me.
Det går ju bort då, tyvärr.
Ja, vet,
så vilket outreach-verktyg du än kör så skulle Michelle aldrig nappa på den pitchen.
Nej, men det finns ju inte. Alltså, redan där är det ju kört. Och jag tycker att det där är liksom så himla intressant. Och jag kan säga det, och det säger jag inte bara för att jag gillar Josef, utan jag är glad att kunna säga det. För att jag har testat mycket verktyg där ute, och det är därför Josef slängde det här på mig, för han visste att han skulle få ett jävligt ärlig feedback, och två, jag har jobbat med mycket sådana här verktyg, och jag skulle säga det att det här är otroligt jäkla bra. Så vill ni testa på detta, så tar ni också och klickar på länken i den här poddbeskrivningen, så lägger jag in en länk där så ni kan gå in och liksom kika på vad det här är för någonting om du är nyfiken på outreach. För det här är riktigt jäkla bra, och jag är både glad och stolt över dig, Josef, att du har tagit fram detta. För det här är en stor nytta, och som du säger, det här blir inte liksom spray and pray modellen, vilket många av de här verktygen gör. Och varningen där är att det blir att det gör mer skada än nytta. Så är det bara. Så att är du i liksom kroka, liksom du är på väg att ta de här stegen för att börja automatisera mycket av ditt till exempel LinkedIn-flöde, var försiktig med vad du väljer. Därför att det lovas väldigt högt där ute med de här verktygen. Men det är mycket snake oil, och jag är på ett korståg att få bort mycket av det här tramset också. det här är bra. Så det kan jag ju säga. Josef, jag tänker så här att är något mer du skulle vilja tillägga på detta förresten?
På vad menar du med det?
Ja, VAM och liksom din bolaget överlag som du jobbar med idag.
Nej, jag tycker du har sagt jättebra. Vi har pratat om det, och jag tycker bara att om du som hör här tycker det här låter minst intressant, klicka på länken Michelle har in, för du får en lång gratisperiod. Alltså du får flera veckor helt gratis. Inget kort, inget sånt alls. Testa själv, liksom, bygg din egen uppfattning. Du är din bästa bedömare om det faktiskt passar för dig. Så när det moderna sättet att sälja idag, om du har SaaS för en viss typ av mål som vi har, det är ju free trial. För att ingen kommer ju betala innan man har sett en datapunkt på att det verkar funka för dig. Så jag ska bara klicka där och testa.
Ja, men världsklass, Josef. Jag tänker att vi ska, precis som du gjorde, vi avrundar när det är på topp. Det är alltid så mycket. Och du är en kille som man ska följa i sociala medier, säger jag. För det händer så mycket. Om du tittade på vad Josef gör i januari och du går in i juni, så är det två helt olika världar. Det händer hela tiden massa saker. Så jag tänker vi avrundar där, och glöm nu inte då att klicka på alla de här länkarna. Josef, det här var en grym gött snack. Vi har kört en timme ungefär, och jag tänker att vi...
Det var flög.
Ja, men precis, den gjorde ju det. Och det här avsnittet, som sagt, ni kommer att ha länkar, ni kommer att kunna se allting där. Och lyssnar du på det här avsnittet så går det också att se det på YouTube, på Sälj- och entreprenörskanalen. Så gå gärna in där och titta om du vill se vad jag har skrivit ner. Annars hoppas jag att du har skrivit så pennan ryker med detta. Med det sagt, så jag brukar säga, Josef, tack för att du var med. Och tack till alla er som lyssnar och tittar på det här. Och kom ihåg, som jag brukar säga, det räcker inte att jag vet att du är grym. Se till att du vet det också. Så syns vi snart igen, mina vänner. Ha det bäst ut, champions, så hörs vi. Ciao, ciao.